Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tjena, är det bra?
Hej.
Hej, gissa vem som sjunger.
Det är han.
Ja.
Fan vad varmt, det är sant.
Jävlar. Är det någon slags svar till Yasin eller?
Nej, men det här är från Nagana. Nej, jag behöver inte spela hela. Men det här är från Nagana, man gjorde sin IS-låt.
Ja, men den skickar ju till mig.
Hörru, Mick.
Den kommer jag ihåg.
Kör vi, spelar vi in?
Ja.
Men fan, spelar du in det här?
Ja, vi spelar in allt.
Fucking hell.
Vad hände här?
Välkommen Per.
Shit, jag känner direkt, alltså jag känner direkt hur bara de här axelspeglarna har ryckts av mig. Alltså det här är den bästa podden jag har gjort. Alltså.
Vänta, vad är det vi firar idag, Hanif?
Det är min sista semesterdag.
Din sista semesterdag?
Ja.
Vadå, så du ska börja jobba imorgon?
Imorgon börjar jag jobba. Fan, vi har haft en kille som blivit skjuten till döds, så jag måste rycka in.
Ja, ah, fan, jag beklagar.
Ja.
Nej, vänta, var det här i Rinkeby, va?
Ja, det var någon som smet iväg, någon gärningsman som smet iväg på en elskoter.
Det var i natt.
Just det, jag såg något om det.
Okej, okay, jag tror du pratade om polisen som blir ihjälskjuten. Jag kanske inte beklagar på samma sätt längre.
Ja, det kanske uppfattas fel, men jag tänker att vi...
Du sitter med bubbel i handen. Det ser ut som att du firar att någon
jag firar att det är min sista semester. Jag måste väl kunna fira.
Ja, självklart.
Det är min semester.
Grejen är att Hanif har köpt bubbel lite för ofta senaste tiden. Han har alltid någon, typ senast var det någon fest och han var så här, ja, det är för min boksläpp för 3 månader sedan.
that he had like for at least 3 times. 3-4 times.
Ja, fan, jag trodde polisen var underbetalda.
Inte i Stockholm. Alltså,
den första frågan när jag kom in för dörren är, vill du ha champagne eller prosecco?
Grejen är att sist jag var med i din podd så sa ju Hanif att han är lite avundsjuk på våran podd.
Ja, jag har hittat mitt rätta element här.
Ja, så jag tänkte, som jag kör på samma spåret och bjuder dig på champagne.
Alltså, ni kanske inte blir av med mig. Jag kanske bara stannar här så får Hanif köra stanna. Själv.
Från, vi har 2 flaskor.
Det är klart vi gör.
Nu ska vi se. Den här är till dig, Per.
Mm-hmm. Det är den med cyanid i.
Mustafa.
Tackar.
Varsågod.
Grattis till alla era Patreons, by the way.
Ja, det här är en viss bitterhet i det där grattiset.
Nej, jag såg att ni hade rätt många och jag blev inspirerad.
Ja.
Fast grejen är att vi är i dålig spiral båda två nu.
Håller på att äta varandras Patreons eller?
Nej, men vi håller på att tappa Patreons under sommaren nu. Mm. Så jag var inne på er och såg att ni tappade, vi tappar också.
Mm.
Jag såg att Gott Snack tappar också.
Mm.
Och du har ju varit du har ju varit med i gamet ett tag. Vad är det, att man blir lite snål under sommaren, eller vad handlar det om?
Alltså jag har ingen bra analys av det här. Jag trodde att varför vi tappade generellt över sommaren, trodde jag helt enkelt var för att vi inte brukade släppa någonting över sommaren. Mm. Alltså vi har alltid haft jävligt långa avbrott över sommar och vinter, alldeles för långa. Och alltså så här, den lilla analysen jag kan dra om liksom podden, det är ju att för att få upp lyssnarantal generellt så behöver man ju hålla kontinuiteten. Mm. Och jag tror att det är så att du behöver släppa hela tiden. Och vi har varit usla på det liksom. Vi har aldrig haft avsnitt i lager och grejer. Vi har alltid sagt att vi ska ha det, men det har aldrig blivit så. Så vi bara spelar in och så släpper vi direkt.
Vi har ju omvänt problem. Vi har aldrig så många avsnitt på lager.
Det är så provocerande. Fan. Förstår jag att det är pengar? Alltså ni badar ju pengar. Ni har dem bara i en skattkista.
Nej, men nu har vi rekordet var typ 5 eller 6 avsnitt på lager. Och grejen är att de blir ju inaktuella om man pratar om aktuella saker. Så ibland har folk påpekat att vänta nu, vadå det snöar? Det är fan varmt.
And sometimes also like, you know, I think
hörrni, skål.
Skål. Skål. Skål.
Skål.
Skål.
Och välkommen hit. Skål för Hanifs sista semesterdag.
Ja, Omar, du var på väg att säga någonting. Mm.
I think it's also important to have like episodes in a chronological order, because sometimes we change our minds about some things, for example, or we have like different thoughts and so on. So it's a bit weird when you have like your unupdated opinion coming after your updated opinion.
Just det. Mm. Det där är intressant. Alltså det du säger där, som bara så här liksom nästan hastigt bara konstaterande, som egentligen är helt självklart, att man ändrar ju och utvecklar sina åsikter. Mm. Men problemet är de här jävla svarta grunkorna vi har framför oss. Alltså vi är mickade. Så vi behöver ju stå vid de här jävla åsikterna om typ 10 år. Alltså man kan ju känna sig lite sådär iakttagen av att så här, när allting spelas in, då fastnar allt dumt du säger. Alla de här, när du reflekterar och tänker högt bara. Det liksom kan vända sig mot dig.
Kan man inte bara säga att man var lite sur över för många öl eller något?
Ja, vad fan, eller för mycket skumpa i det här sammanhanget.
But also like I think partly because we have a culture here that if one changes opinion, that is seen as something bad rather than something good.
Jag vet.
Which actually I think it should be like,
det fanns sant.
Yeah, it should be something good, you know, like you had the courage and intellectual integrity to change your mind when you're provided with evidence. Mm.
Fast har det inte att göra med hur man gör det? Alltså om man säger så här, ja hörni, så här tyckte jag förr, men nu har jag faktiskt tänkt efter och jag hade fel och jag omvärderar att jag tänker nu. Jag tror att det är så många irriterar sig på det, att man man går ut och säger så här, men så här har jag alltid tänkt.
Ja, det är sant.
Ja, men det finns ju flera varianter på det också. Också så här när det är känsliga ämnen, om man tar liksom, ja, men den som liksom är den uppenbara, är migrationsfrågan, som väldigt många har ändrat åsikt i typ samtidigt. Och då har det ju varit, alltså det som är liksom provocerande i det, tror jag, är för de som hade en annan åsikt från början. Och som då bemöttes med, ja, men exempelvis rasistanklagelser och sådär. Och att samma människor som gav rasistanklagelser bara vänder på en femöring och sen så intar den positionen som liksom de som de har rasistanklagat. Mm. Då har du liksom satt dig från allra första början på en rätt hög häst. Och då bör man nog göra det som du är inne på, Mustafa, att göra lite avbön och säga jag hade fel liksom. Men om man inte gör det, då är det liksom, nej, det duger
men,
liksom inte.
Men jag undrar varför man inte gör det. Är det för att, och då kanske det är ett problem att göra avbön, kanske inte heller gå hem, att folk säger att jag hycklar ändå.
I was just wondering the same thing.
Mm. Vet du vad jag tror det kan också bero på? Att jag tror att, nu vet jag inte hur det är alla andra länder, men en grej jag märkt här i Sverige, det är att många går runt och är typ åsiktsprenumeranter. Mm, ja. De hittar 2-3 personer och bara, ah, men deras åsikter, de ska jag prenumerera på. Och så inkorporerar du hela deras åsiktspaket in i din egen skalle, för du orkar inte tänka själv. Mm. Eller sätter dig och tänker så här, varför tycker jag så här överhuvudtaget? Mm. Så när en av dina åsiktskranar liksom ändrar sig, då blir du jävligt lack. För du säger, fan, jag har ju gått och basunerat ut dina åsikter i ett år nu ändrar du allting. Mm. Så nu fuckar du upp min identitet. Så jag tror det ligger någonting i det också.
Att det här är ju du och jag har pratat om mycket, Mustafa. Alltså att det finns en viss typ av följare som tror att när man har en podd så är man liksom, då är man satt att utföra arbetet att liksom basunera ut deras personliga åsikter. Och för de tycker att så här, i avsnitt 1 så sa Per som jag tycker. I avsnitt 2 så sa Per som jag tycker. I avsnitt 3 så sa inte Per vad jag tycker. Mm. Då har Per misslyckats.
What's wrong with him?
Liksom, och det där är så, här, så jävla lustigt. Så då får man liksom informera. Då får man liksom så här grisfösar stöt från dem. Så här, hörru, du sa faktiskt fel där. Liksom, för det är så här vi tycker. Men vad fan, vi kanske inte tycker likadant. Men du vet, så här, bönderna har ju det. De har så här, som stavar som ger stötar. För att grisarna ska röra sig framåt. Liksom. Mm. Bzz, bzz. Det är där man får. Liksom. Där, då får man den här svansen som jag blir missnöjd med, liksom, med.
Jag har ju fått sådana meddelanden där folk hör av sig och säger så här, jag håller med dig om allt du säger. Det är fan bland det läskigaste någon kan skriva till dig.
Ja, det är det.
För att då känner jag så här nästan att jag vill stänga av allting och avsluta på topp. Mm. Jag vill inte säga någonting mer. Eller så vill jag bara säga att du måste typ skaffa ett liv också och läs andra och
eller sluta slicka röv, för det gör han ju inte. Och ingen tycker om allt det du säger.
Jo, men ibland hör folk av sig och säger så och nej, men det är fan läskigt, och jag har svårt att hitta ett bra sätt att svara tillbaka så att man inte vill dra ner brallorna på den personen, men ändå så här, du, jag är en apa som sitter och tänker högt. Mm. Jag kan ingenting.
And you're like, you reply, oh cool, have you heard what I think about om Gerald sa barnäktenskap?
Ja, jag kanske borde ha en sån här best of där jag vet att den här personen inte håller med, och så skickar man den bara.
Men Mustafa, när någon hör av sig och verkligen du får de här smickrande meddelandena, Hur känner du då? Alltså, kan du ta till dig av allting som de säger?
Märkte ni hur vi gick från idéer till känslor?
Vad är det för fel med det? Låt mig vara! Det grejen är så här att alla killarna här aspirerar på att vara duktiga på saker och ting.
Men, utom du.
Nej, men Mustafa är duktig på väldigt mycket, men han vill inte vara sämst på någonting. Och när det gäller att prata om känslor så tar det emot någonstans där. Så då går han till frontalangrepp mot mig. men alltså, så här, jag ska bara berätta en anekdot, eller en berättelse om, som jag tror jag har varit med om flera gånger.
Okay.
Igår träffade en gammal vän som jag alltid sett upp till. Han, när vi var unga så gick vi på samma sommarläger, och den här killen, han var väldigt ambitiös och pluggade hårt, kom in på statsvetarlinjen. Så småningom kom han in på något så här diplomatprogram där han pluggade med Victoria. Han har rest runt i så många år.
Alltså prinsessan Victoria.
Prinsessan Victoria. Okay. Han har sedan 10 år eller mer varit ute och rest och är diplomat, väldigt högt status. Han har bland annat jobbat i USA. Och sen så träffade jag honom för första gången på jättelänge. Och han var helt rörd över att se mig, och jag var jätteglad att se honom också. Och han berättade liksom hur han tycker att det jag har gjort med min bok och mina framträdanden, hur stort och fint det är. Och jag ser liksom att han är tårögd, och jag blir också lite tårögd. Men jag har bara så jävla svårt att ta emot hans kärlek. Och jag blev själv faktiskt på riktigt väldigt, väldigt ledsen över det. Alltså jag blev verkligen jätteledsen över att när någon försöker berätta någonting jättefint till dig om dig, att du har gjort och vad det har betytt, att du inte kan ta emot det. Så då, jag tänkte, om ni har liknande problem.
Jag undrar om inte det är någon sundhetstecken. Alltså, nej, men på riktigt.
Skoja inte bort det här.
Nej,
nu.
Nej, jag menar allvar.
Varför skrattar du?
Nej, därför att det kanske är bra att man inte tar emot det helt med öppna armar. För okay, så här, min rädsla är att om jag bara tar emot det, så kommer jag sluta försöka anstränga mig mer. Och bara, fan, jag är typ klar. Jag kan ge en anekdot. Jag var i Ayaan Hirsi Ali's podd.
Mm. Mm.
Och när vi avslutade så sa jag till henne så här, att jag, vet, jag är stort fan och jag hade skrivit ett brev till Sam Harris. Och frågan är, kan inte du så här skicka den till honom? Typ, för att jag har skrivit hur mycket han betyder för mig och så där. Och absolut, så fick jag inget svar. Men jag har typ lite kontakt med, nu namedroppar jag, Douglas Murray.
Mm.
Så jag hörde av mig till honom och bara, så nu när jag ändå är igång, skickar det till honom också. Mm. Och han bara, självklart, jag fixar det. Då fick jag ett svar av Sam Harris.
Nej, jag kom.
Wow.
Ja.
När?
typ någon månad sedan.
Shit.
Och han skrev typ thank you, typ det värmde.
Stop sending me letters.
Exakt. I don't like Muslims. Nej men och det slog mig att så här, hur många mail har inte han fått? Mm. Där folk bara så här, du har hjälpt mig, du har hjälpt right. mig bli ateist, du har fått med sig sanningen. Om han bara liksom, nu vet jag inte hur han gör i och för sig, men jag tror att om du bara tar emot allt det här alldeles för mycket, då blir det som den här amerikanska pastorna, du vet, de här svarta pastorna som preachar för folk, eller vita för den delen, så sitter de och i så här jetplan åker och preachar och tycker att de ska ha allting, typ.
But you know, that happens even with like Buddhist gurus. Quite often, like when they're being like revered that much by their followers and so on, they can get like really cuckoo and they get like narcissists, and like there's a big problems with several of them, for example, who manipulate and abuse like women and so on among their students and stuff like that. So hopefully he don't do this.
Men jag förstår inte, alltså så här, för grundpremissen för frågan är ju, ja, men fullt rimlig så här, hur mycket av komplimanger och kärlek och så vidare ska man ta till sig, och hur mycket ska man bara liksom så här, det var väl inget. Men jag menar, vadå? Du stod i tårar. Mm. Hur mycket mer känslor kan man visa? Eller liksom,
ja, det kanske är sant.
Alltså du tog ju emot det.
Det kan aldrig bli för mycket känslor. Men Per, du borde få jättemycket meddelanden.
Nej, det är mest hat. Aldrig gråtit. Nej men det är ju så här att vi får mycket reaktioner på när vi släpper och sådär. Och jag är nog så att det fastnar ganska mycket i filtret. Mm. Alltså, jag tror att jag tar, det gör man väl till mans, men jag tror att jag tar till mig mer av negativ kritik än av positiv kritik. Mm. Men jag jobbar med att inte ta till mig så mycket av något av det. Mm. För att jag har liksom, sen egentligen vi började med podden, så har jag alltid haft ambitionen att inte låta mig styras och påverkas av liksom lyssnarreaktioner. Alltså, det är skittrevligt med lyssnarreaktioner, don't get me wrong, men det är så här, om vi ska göra någonting som vi tror på, så måste det på något sätt vara sprunget ur det, vad vi tror på, inte liksom att vi låter oss regisseras för mycket. Mm. Så jag tror att det finns en fara i att ta för stort allvar på vare sig positiv eller negativ kritik, för att om man lyssnar för mycket på den positiva, så kommer man styras av den också. Mm. Nu är det en liten bit ifrån liksom, alltså att träffa den gamla vän och det mötet såklart, men alltså om vi pratar generellt så här, lyssna reaktioner, så är det så jag resonerar. Så jag försöker att, alltså från allra första början så var jag livrädd, då trodde jag att det skulle bli så här, värsta hatstormen liksom, att det här skulle bli jättejobbigt. Mm.
Så då, varför tror du det?
Nej, men jag vet inte, jag hade den bilden av att så här, sociala medier, yes, de gör med Hanif liksom, han väcker känslor liksom. Men så jag hade bilden av att så här, nej, men det här kommer vara jävligt blåsigt, och just för att jag inte skulle bli påverkad då, så avstod jag från att läsa någonting i princip. Men nu läser jag mer, men nu är det liksom lite sådär också att man måste läsa mer, för att man helt enkelt är väl lite skyldig lyssnarna att reagera lite också. Alltså, de förväntar sig nog lite att man ska interagera lite. Så att därför så reagerar jag mer på det också.
It's like the same thing. Sam Harris also and Joe Rogan, they say that for a while in the beginning they were reading their at mentions on Twitter. Mm. Then they started to go cuckoo because of that. They stopped, basically.
Mm, alltså precis, Joe Rogan kör ju på sociala medier, så kör han post and ghost. Så han, liksom, han lägger upp, men det är mer tweets och sådär. Han lägger upp någonting och sen så bara, så reagerar han inte på någonting.
Ja, men alltså när man kommer upp i en viss volym, det blir helt jävla omöjligt att så här, läsa allting, svara på allting och sen fortsätta med sin dag som vanligt efter att man har läst allting som har skrivits också.
Ja, men precis. Ja, men jag, för det mesta så vet jag ungefär, alltså mellan tummen och pekfingret, hur folk kommer reagera när man släpper ett avsnitt. Alltså om jag släpper ett avsnitt där jag lägger ut orden om att jag vill lägga ner public service och jag hatar identitetspolitik, då är det så här, ah, bra, det här var grymt, det här var ett av de bästa avsnitten på länge. Och sen så bara, kanske jag ger en käng åt Sverigedemokraterna eller någonting mot Moderaterna eller sådär. De sa, fan, den här podden har gått ner sig. Alltså, så, okay, en liten fingervisning av vilka som lyssnar. Alltså jag har ju gått och blivit någon slags foliehatt och intresserat mig för UFO:n.
Just det.
Och det trodde jag att så här, oh shit, det här kan bli jävla. Alltså nu har jag liksom, nu har sista lilla gnuttan förtroende jag möjligen, om jag har något förtroendekapital så blåser jag det nu liksom.
But this is getting really mainstream though.
Ja, alltså jag märkte att folk sket i det.
Men alltså, har kritikerna ens sett TikTok-klippen?
Ja, men precis. Alltså, exakt. Alltså, men jag är ju så jävla djupt ner i det där kaninhålet.
Men det är videos som har släppts av amerikanska flygvapnet, eller Navy, eller vad det nu blir på svenska. Det är legit.
Ja, jag har ju tyckt att allting som har med UFO att göra är bara påhitt tills jag lyssnade på er avsnitt ni hade. Vad hette han?
Claes Svahn.
Ja, och jag bara, shit. Fan, han är vettig.
Är det svenska UFO-föreningen? Eller?
Mm. Ja. Han är vice ordförande i UFO Sverige och ordförande för UFO-arkivet, tror jag de heter.
De är ju skit seriösa. Ja. De håller ju inte på med, alltså de bryr sig inte om utomjordingar per se, right? Nej. Utan det är bara, vad är källan till de här objekten?
Mm. Han är ju till och med, alltså han är ju, du vet, i det avsnittet så blir jag den liksom true believer-typen liksom. Alltså man brukar dela upp mellan skeptics och true believers.
You went liksom, full on Mulder.
Vad sa du?
You went full on Mulder.
Ja, exakt, exakt. Men
kollade alltså, du på Arkivex när du växte upp?
Ja, det gjorde jag, men jag såg det inte som en dokumentär liksom. Alltså, det här intresset
men ibland
kommer
så önskade man.
men jag kan säga att det här intresset för mig har väckt från 2017 egentligen, när The New York Times släppte sin artikelserie i det här ämnet.
Just det.
För då var det så här, okej, det är någonting mer än inget. Innan dess så trodde jag definitivt inte att det fanns en jävla liksom, flygande tefat eller något sånt där. Absolut inte. Men ja, nej, men Claes Svahn i alla fall, han är ju jätteskeptiskt lagd. Alltså han har den grundhållningen just för att så här, men rensa i den här jävla faunan, för att det är fullt rimligt på ett plan, för att det är så jävla mycket fejk där ute, så att det går liksom inte, när någon ger dig ett klipp och bara kolla på det här, då är det liksom så här, det är nog läge att vara rätt skeptisk till det som grundhållning.
I heard Neil deGrasse Tyson talking about just that. And what's this theory that says basically if there had been aliens they would have found us by now, or otherwise they have
Fermi paradox.
Oh, exactly. Or otherwise maybe they have destroyed themselves when they have reached this technological stage. And he said something that actually I could this sounds plausible. He said that, but maybe they are so advanced that for them we are totally uninteresting. Like he's saying, like, you know, do you go around, like if you're walking around, if you see like an earthworm, do you stop and want to interact with the earthworm? Maybe we're to them the same as
some hairs anses vara en myra för dem.
Ja, precis.
Jo, men visst, men jag köper liksom inte riktigt det, ifall det var så att alltså när det är, jo, men liksom så här, du skulle tänka dig att du hittar den här earthworm fast på Mars. Det är det som är grejen. Alltså om de skulle komma från en annan civilisation på en annan planet, då spelar det ingen roll ifall vi är dummare än dem. Då måste ju vi vara relevantare än typ månen ändå.
Fast det är ju förutsatt att det inte kryllar av liv de redan upptäckt. Och bara, vi har diplomatiska relationer med den galaxen, med den planeten.
Ja, visst.
And these like fucking earthworms.
Nej, men jag brukar tänka typ så som vi ser på så här, djurriket, typ kolla vad intressant, de beter sig lite som oss. Ja, men du vet det, så fan, där fanns det likheter, och så gör vi så här, tecknade filmer på att djuren lever ett människoliv, du vet, de har sina karuseller och de
this monkey is also masturbating.
Ja, men, exakt. Precis. Och så tänker vi, titta djuren typ, och så tänker, tänk om de där uppe ser på oss på samma sätt, typ titta på dem,
är vi deras fabler?
Ja, men precis.
På tal om karaktär och fabler, du Mustafa, hur går det med din träning?
Ja.
Hur går det med din träning? Har du varit på gymmet idag?
Jag har varit på gymmet idag.
Ja. Hur har det gått de senaste tiderna?
Det har gått bra.
Jag bara undrar.
Nej, men jag ser att du kämpar, du äter snålt, du äter lite dåligt, men härskan.
Nej, jag är nyfiken på om du har lite tips till mig.
Kring lite olika
träningstips. Om jag vill köra pull-ups med gummiband eller rumpmaskin, bootybuilder.
Okay.
Är det någonting du har expertis inom?
How long ago did you start with cocaine? This is actually what they want to know.
Vad är det som händer? Det känns som att jag umgås så mycket med min tjej och jag har inte varit med dem. Så det, känns som att de
det är en seriös fråga. Hur går det med ditt gymarbete? Hur går det på gymmet?
Och hur går det med pull-ups med gummiband?
Where do you get your cocaine from?
Nej, det är
har han sagt att jag kör pull-ups med gummiband?
Nej, nej.
För det gör jag. Det är
så paranoid. Jag kan säga så här, att köra pull-ups med gummiband, det är främst kvinnor som gör. Det är inget fel med det. Det är inget fel med det. Däremot den här bootybuilder, eller vad heter det?
Ja, den här man... Alltså den heter ju faktiskt så här, om man vill få en hockeyröv. Vet du vad det är? Du vet, man lägger en stång på höften och så...
Nej, det är inte den vi pratar om. Det är den här gynekologstolen.
Jaha, det är den där man gör så.
Tränar du gynekologstolen?
Ja, det gjorde jag faktiskt sist.
Varför? Är det Ida som
nej,
har...
Nej, det är det inte. Men det är för ljumskarna. Det är, man glömmer
bort. Vad är det? Blygdnäppsträning?
Nej, men man sitter... Det är skitsvår, men du har liksom motstånd och så trycker du in
varför?
Bena.
Or the other way around also.
Mustafa, det är så här det ligger till. Vi är lite oroliga för din hälsa. För att du har tappat rätt mycket vikt på väldigt kort tid. Så vi har planterat en mullvad på ditt gym. Så vi får lite rapporter då om hur det går för dig där och hur du mår och hur du beter dig mot de andra gymkunderna.
Ashkan, berätta de senaste rapporten.
Jag tänkte läsa upp senaste rapporten så får du gå till svarsmål på det helt enkelt. Uppdatering kring Mustafas gymvanor 3 juli. Han cirklar fortfarande runt och drar i lite kettlebells och kroppövningsmaskiner. Är han rädd för de fria vikterna? Någonting måste ha hänt. Satt i lårcurlsmaskinen och pratade med på mobilen samtidigt i hörlurarna. Någon tappade en vikt som rullade iväg mot Mustafa och han gav den skyldige en riktigt modisk blick. Kanske Norrmalmspolisreflexen.
Han har pratat om skärs med närmarna på utsidan.
Det här låter som en falsk mullvad.
Den är inte falsk.
Okej. Okay. Men vadå? Jag tycker att jag sköter mig.
Går det bra?
Det här är en falsk mullvad, men allt detta har hänt.
Men är du nöjd med resultatet?
Han är vart vill du komma?
Jag vill bara höra dina svar.
Ja, men jag är nöjd.
Är du nöjd?
Jag mår bra. Det känns som att jag har typ ätstörning och försöker förklara för att jag inte har. Mm. Ser jag ut och mår dåligt, Per?
Jag vågar inte svara. Det har skapats läger i det här rummet. Jag har inte riktigt navigerat här nu. Det är den starkare i parten. Vilka som kommer att vinna om du är det här. Jag tror jag håller på Omar och hans kokainspår där borta.
I know you are a bit nervous that I'm here. But I promise not to try to fuck you.
Men det var jävla otippat ändå att Omar, alltså det dröjde väl 4 minuter innan Omar började prata sex liksom. Alltså det här är en man som liksom upptäckte sex vid 32 års ålder. Han har fan hunnit i kapp liksom sen dess. Så där, allt som andas.
21. Yeah, okay. I just want to say, but you called me. What I'm like a bit disturbed about is that you schönst bestämt mig. This is the whole thing. In good tune, you call me nymphomaniac.
Is that?
Mm? So a nymphomaniac is a woman who has excessive or uncontrollable sexual desire. I'm not a nymphomaniac, I'm a sateromaniac.
Is that? Som är manliga motsatsen eller motsatsen?
Sateromaniac.
Sateromaniac.
Is that? Men det som är fascinerande med detta är alltså så här, så Omar är alltså en man som har bättre svensk vokabulär än vad jag har. Ändå så är det han som sitter och pratar svenska eller engelska liksom. Det, alltså så här, om typ 20 år i Sverige så, det är så här Lex drottning Silvia liksom. Alltså du kommer aldrig lära dig språket. Om 20 år så kommer du sitta där och bara prata snusk och bara
jag
tycker det är väldigt fint med onani.
Jag tror det är snarare att han är väldigt medveten om vad för slags diagnos han har. Och det kan man sätta ord på svenska.
Han har hört det så många gånger.
Ja, exakt.
män i vita rockar och förklarar för Omar, så här heter det.
Men Omar, första svenska ord. Du pratar faktiskt om sex i varje avsnitt.
Jag gillar sex, vad är problemet?
Nej, det är inget problem.
Men du vet, ni kan prata om så här. Ja men du vet, Hanif kommer in och har så här, inte sovit på 4 dygn för att typ Mustafa inte svarat i telefon på en begravning eller någonting. Och så bara, och liksom så håller de på att avhandla det. Då skjuter Omar in så här, but while we are on the subject of masturbating. No, we're actually not, man.
På tal om SD och svarta pastorer. Jag ramlade över en skitskum tweet. Mm-hmm. Och jag försökte läsa den och bara, what the fuck is the point here? Och så jag bara läser upp tweeten. Jag kan inte make a sense av det här. Så här, det är väl någon SD-röstare som är lite upprörd i någon tråd och så skriver hen så här: gå med i SD istället. De har lika mycket politik som Medborgerlig Samling. Fattar inte varför dessa Medborgerlig Samling stöttar SD istället, som är Sveriges tredje största parti och kan ha något att säga till dem. Här är en bild på Jimmy, min partikollega från Kongo som är pastor. Och Jimmy bredvid en pastor från Kongo. What?
Men det är så här, mota Olle i grind för alla eventuella rasistanklagelser liksom så här. Nej, kolla det. Har du sett den här bilden på honom, en svart man?
Men vad är det för liv där du hela tiden måste ha en bild bredvid en svart pastor från Kongo redo?
Men det är som så här, amerikanska presidentskandidater som måste kyssa bebisar på pannan, du vet, så här. SD måste bara säga, okej, men vi är liksom av kött och blod, vi kan liksom vistas i samma rum som en svart man.
Att alla kan ju leka den här my black friend på ett så här bra och osynligt sätt så att det inte märks, men de kan ju inte det, eller hon kan inte det.
De är fett osmidiga.
Det är verkligen så här, här är en svart man och här är Jimmy, rösta på oss.
Lämnade inte han SD på grund av rasism?
Mm. Den här snummen lämnade ju SD sen.
Nej, vadå, han pastorn?
Ja, alltså det var en svart snubbe som var med på bild med Jimmy. Mm-hmm. Sen var han på någon sån här SD-sammanhang senare, för han var ju med i partiet, och så var någon som sa en ord till honom, och så, då lämnade han på grund av rasism.
Okej. Okay.
Ja.
Men han är tillbaka nu.
Nu är han tillbaka?
Japp.
Fan, känslorna på utsidan ändå. Alltså jag tycker kanske inte att man behöver döma ett helt parti ifall det är någon som på en jävla fest har surnat till, eller vad det nu heter, these days, och säger ett olämpligt ord. Det kanske man inte behöver döma hela partiet. Å andra sidan, så om man nu dömer hela partiet, vad fan fick han dem att gå tillbaka? Men lite rasism kan jag tugga i mig ändå liksom.
Ja, alltså så här, nej, hela SD är inte rasister, I fucking nej. Get it.
Ja.
Men jag tror det är fler rasister som dras till SD än många andra partier.
Ja, men det tror jag också.
Och det är inte så kontroversiellt i mitt huvud.
Nej, det tror jag också.
Men, det där är
jag skulle ändå säga att det är, alltså jag har väldigt små problem med liksom samarbeten med SD, och jag har väldigt små problem med att, alltså jag var faktiskt på en fest där Jimmy var. Jag har liksom noll problem med det.
Det är samma
här. Så liksom, men med det sagt, precis som du säger, så ja, de drar ju till sig fler rasister än övriga partier. Det är jag rätt säker på. Eller den sortens rasister. Sen så finns det den här liksom vänsterrasismen där man liksom...
Såklart.
Ja. But is it necessarily their fault though?
Jo, alltså jag skulle säga att deras historia talar väl sitt tydliga språk. Alltså det är väl det som är grejen. Det är en ganska så här litet steg att ta, alltså för en rasist, att ja, men det blev SD.
Alltså inget parti har ju så många stories där medlemmar blir uteslutna i närtid, där på grund av olika saker de säger. Och SDs förklaring är att ja, men vi granskas hårdare av media jämfört med andra partier. Mm. Men grejen med de här storiesen är att det är inte journalister som har grävt fram dem. Det är de här personerna själva som skriver saker på Twitter, på Facebook, som bara läcker ut.
Ja.
Inte minst av deras egna medlemmar, för de har olika tjafs inom partiet, och så säljer de sina liksom partikollegor till media. Så nej, jag skulle säga att media, sure, de granskar dem absolut, men de sitter inte i varje hörn och letar, utan det bara kommer.
But I mean, like, is this something like partiledningen is kind of like wants, or do they see it as something problematic?
Alltså att det kommer
definitivt
ut
som problem.
No, that there are people who are racist within SD.
Men självklart ser ju Jimmy och Henrik Winge och company det som ett problem. Det är ju inget snack om den saken. Alltså, de är definitivt inte rasister, det är jag helt övertygad om. Alltså, jag skulle dock säga att Ja, alltså i min bok så är det så att Jimmy har ju ett rätt jobbigt pedagogiskt problem i varför han blev medlem i SD när han blev medlem i SD. Mm. För på den tiden så var det ett jävla rasseparti, enligt mina mått mätt. Men jag skulle säga att han liksom min best guess är att han med god marginal inte är rasist och att partiledningen inte är rasister och att det är en jävla huvudvärk för dem att det här är så närvarande fråga att vi nu igen sitter och pratar om den. Liksom. Jag tror att det bara är ett problem för dem. Och inte minst är det ett stort problem för dem eftersom att de vill samarbeta med andra partier. Alltså det är dels att du har den uppenbara problematiken att det här är ett liksom ganska ungt parti liksom i de möblerade rummen, om man så säger. Så att det är ett problem i att säga, men fan, vilka ska de sätta på de olika kommunstolarna och så vidare. Alltså för de har inte riktigt organisationen på plats i alla delar. Så då finns det en massa såna här ägg som kommer fram och som säger en massa saker när de blir fulla eller när någon tjuvfilmar dem eller när de bara är en jävla hemlig Facebookgrupp eller någonting liksom. Det är det ena problemet, men det andra problemet, alltså rent för dem själva helt enkelt, men det andra problemet är ju samarbetsmässigt. Alltså det blir sjukt svårt för dem att liksom det blir svårare för andra partier att kunna samarbeta med dem när de har en massa sådana företrädare. Och därför så har ju de behövt vara så här, ja men vi har nolltolerans och vi ska göra en vitbok och massa såna grejer som kanske sen inte riktigt har hållits, men det är det som är problemet för dem.
Om Åkesson skulle gå ut och säga alla är välkomna att bo i Sverige så länge man sköter sig och följer svenska lagar och beter sig svensk och förstår svensk kultur, då kan man vara homosexuell eller invandrare eller muslim, det är inga problem, man är välkommen så länge man följer det här. Tror du att väljarna till SD skulle säga ja, men det är jättebra, precis så vi vill ha det?
Ja, alltså jag skulle inte vilja ha det så. Eftersom att det i realiteten är helt omöjligt. Alltså att hur regleras det där är ju öppna gränser du säger där.
Okej, får jag bara stoppa dig. Okej, skit, säg att vi stoppar invandringen och han säger att alla som är här nu. Mm. Vi stoppar gränserna 20 år framåt, men alla som bor i Sverige nu, oavsett om man är muslim eller vad man är, så är man välkommen att bo här bara man följer de här lagen och reglerna. Skulle SD-väljarna bli nöjda då?
But I think Jimmy Åkesson has said that actually.
Ja, alltså jag tror inte att han har något problem med det. Alltså det är väl inte så att han har något problem med att du är muslim eller homosexuell eller kommer från ett annat land. Det är inte det som är hans agenda.
Inte hans, men jag tror att väljarna i SD, så här, mitt största problem med partiet är att även om somalier, även om muslimer skulle bete sig så svensk om det är möjligt att bete sig och följa lagar och regler, så tror jag att många av deras väljare fortfarande ska tycka att nej, du passar inte in här. Det är vad jag tror.
Ja, men det är möjligt. Alltså, det finns väl säkert en betydande grupp inom deras väljarskara som är så. Jag tror att det dock finns en betydande grupp inom många partier som är så. Alltså att man har en, att det är en skillnad mellan liksom, alltså, vad ska man säga, människor som population är nog att man ser skillnader mellan grupper och att man känner sig mer bekväm bland de som ser ut som en själv och som gör som en själv och är Absolut. Som en själv och så vidare. Så i linje med det så skulle jag gissa att det är ganska mycket till mans, även om man inte vill uttrycka det så. Alltså att man helt enkelt säger, ja, men jag trivs nog bäst med någon slags status quo där det är liksom röda stugor med vita knutar och så är det lintottsbarn liksom. Jag tror att det är rätt många som kanske har den känslan utan att faktiskt vilja uttrycka den. För det är en finare åsikt att ha, att vara öppensinnad inför andra kulturer och andra människor och så vidare.
Det tror jag faktiskt också. Jag tror att det är väldigt svårt att bara formulera det du sa, alltså i ord. Att...
Är inte alla som är lika välformulerade som jag?
Ja, nej, men precis. Nej, men så här, hur säger man det du sa på ett sätt så att man inte trampar på någon mina? Typ.
Men jag tror, alltså...
jag är en somewhere, till exempel. Ah. Alltså, jag är inte en anywhere. Jag vill känna igen min omgivning.
Men liksom grejen att, alltså, jag tror att problematiken runt de här frågorna är mycket mer realpolitisk än så. Alltså, den är liksom så här, vi har tagit emot så himla många så att det har skapats samhällen i samhället och liksom folk har skapat subkulturer som är egentligen inte sina hemländers kulturer men som ligger jävligt långt ifrån den kulturen som är majoritetskulturen, och det blir liksom en demografiskt skifte där man ser liksom att hela städer får majoriteten är utländsk härkomst och så vidare. Och då blir det så här, till slut så kommer ju de som är majoritetskulturen känna sig liksom, ja, som att de hamnar i minoritet, och det är plötsligt en ovan och obekväm känsla.
Which is not strange.
Nej, jag tycker inte att det är en, alltså om man lyfter det bort ifrån Sverige så skulle inte jag tycka att det var konstigt i något annat land heller. Alltså om det var så att det kom en uppsjö av svenskar till liksom Kenya. Men du vet.
Nej, det är inte alls konstigt.
Jag tror att det problemet är att det finns en falsk beskrivning till de som kommer hit. Den falska beskrivningen är att de som kommer hit, det är så här, så om ni kommer hit och gör rätt för er och vill bli som oss så kommer ni räknas som en av oss. Och väl när man gör det, när man försöker göra så mycket rätt som möjligt, så är det i slutändan så räknar man sig inte en av majoritetsbefolkningen, och jag tror att många känner sig lurade.
Jag tror att det finns stora, alltså så här, i våran kultur så tror jag att det är ungefär så att vi liksom, vad ska man säga, genomsnittssvensken är ganska öppensinnad och gärna vill då så här, ha den inställningen att ja, men du får komma hit och gör du rätt för dig så kommer du bli behandlad som alla andra och sådär. Men
däremot så innebär inte att du är en av oss.
Ja, men det skulle det kunna,
den detaljen är viktig.
Det skulle det kunna bli ifall det var på en sån, alltså att det är så få som har kommit så att de blir en av oss. Jag menar, jag har väl massor med människor som är mina vänner som är av utländsk härkomst. Det är ju, nu är inte jag liksom representant för hela svenska folket, men det är ju inte, det är inget konstigt idé. Det är ju, de är ju en av oss liksom.
Men vad menar du med en av oss, Hanif?
Det som är grejen är ju däremot så här att när det blir gettosamhällen, alltså vare sig du är en del av liksom den kriminella gettot eller om det bara är så att du bor i en stadsdel eller så där det är 100% invandrare, då kommer du aldrig bli en av oss eftersom du träffar ingen annan än en av dem. Alltså, förstår du vad jag menar? Då är det ju en omöjlighet redan i grundkonstruktionen. Då har det blivit så många så att det blir att du bor i en cell som liksom inte interagerar med övriga samhället. Och det handlar inte om att någon här nödvändigtvis liksom, vad ska man säga, negativt inställd till dig som individ, utan det handlar om att era vägar aldrig korsas.
Mm. Nej, alltså, majoritetskulturen blir till och med främmande när man stöter på den.
Yeah. But the thing is, like, also segregation is a huge problem. When I went to schools to hold workshops about like on their culture and so on, and I talked to students, sometimes I was really shocked because I've met like students who come from Syria who have been living here for like 6 years, but they haven't, like, they are geographically in Sweden but not culturally at all. Like, the whole class was people from Syria, students from Syria, their teacher was from Syria.
Yeah.
And they live in a like segregated neighborhood, were basically just Arabs, so for them they have been living in their home country for 6 years in Sweden.
Och det handlar inte om att de är ovilliga att ta till sig av den svenska kulturen eller att svenskar är ovilliga att inkludera dem i den svenska kulturen. Jag tror att det handlar om en ren numerär fråga. Alltså, när det blir för många så kommer det där bli effekten, och då mixas det aldrig liksom.
Alltså, de har ingenting att nötas mot.
Det är ju sant att det numerära är ju en aspekt, men jag vill tro att det finns ändå någonstans en, om jag får vara lite fräck och säga att det finns en, i många sammanhang så finns det också en svensk överlägsenhet kring att vi är så mycket bättre. Så att av det ni har och er kultur och vad ni har att erbjuda, så finns det ingenting som är intressant för oss.
Nej, men har ni ABBA då?
Jag skojar bara.
Okay, but actually, fast det är roligt för ABBA var ju typ aldrig älskade i Sverige när de var som störst. Det var ju typ utomlands de älskade ABBA.
Det är sant.
Svenskarna började uppskatta ABBA långt senare.
Ja, men det var ju bara för att det var för kommersiellt och glättigt. På den tiden så var ju alla så här, ja man rakar sig inte under armarna, gröna vågen. Och ska liksom, ja, det var ju flummare på den tiden.
Vem är din favorit i ABBA?
Du, jag kan inte namnen på dem, men Björn och Benny, och Björn är väl den som liksom såg ut som att han hette Benny och tvärtom. Det var ju Fredrik Lindström som sa det från början, men sen så skaffade båda skägg så det var helt omöjligt.
Sen har Angfrid Lyngstad och sen så har Agneta Fällskog.
Why am I not surprised at all that Hanif like is really into ABBA and like
knows. Jag älskade, alltså jag har inte berättat det, för när jag var lite yngre jag lyssnade på ABBA jättemycket.
Alltså i militärbasen i Irak.
Innan dess.
Liksom. Men vilken av dem är det som är safiare och skänkte massa pengar till Gudrun Schyman?
Ja, just det. Men det är det är väl han som har den här ön i Djursholm, eller, vid Strandvägen på Djursholm.
Fast vänta nu, när jag säger Björn, jag vet att Björn är ju inte den som ser ut som Björn. Det är Benny som ser ut som Björn.
Just det.
Men jag tror att det är Björn Ulvaeus. Ja. Det är han som har typ skänkt 100 000 till Gudrun Schyman som de brände på Almedalen.
Hur mycket är 100 000 för Björn från ABBA? Är det typ... Är det en pigelin? Har vi en
Magnum Mandel?
Nej, jag tror fan att det är en pigelin.
But that, to generalize a little bit, talking about different cultures and so on, would you say that there are some cultural traits, let's say from the Middle East and so on, that are on average better than the stereotypical cultural traits in Sweden for Swedes?
Alltså, sådana här frågor blottlägger ju bara min okunskap, men jag skulle väl säga, utan att liksom specificera Mellanöstern eller någon del av Mellanöstern, så kan man väl säga så här att...
Det är inte hummus nu.
Men jag kan ändå tycka att det finns någonting rätt märkligt i hur vi är ganska... På många sätt är vi kollektivistiska, men på vissa plan är vi väldigt individualistiska. Och det gäller exempelvis vår syn på familjen och sådär. Alltså hur man tar hand om familjemedlemmar som blir äldre och så. Där jag kan tycka att vi har ganska mycket att lära av andra kulturer i den delen. Alltså att man stonkar och suckar när man ska hälsa på sin gamla morsa som sitter och ruttnar på ett hem någonstans. Mm. Det är ju en del av den svenska kulturen som jag kanske inte skulle vilja åka runt som ambassadör och hålla PowerPoint-presentationer om liksom.
Det gör de i alla mellanöstra kulturer också.
Får jag tillägga om det där med alltså, synen på äldre och familjen. Alltså, jag har ju också oftast det här hur man tar hand om de äldre, men jag vågar ändå påstå att för att komplicera det lite, alltså i till exempel Afghanistan och många andra kulturer, de äldre blir ju oftast en belastning för familjen, för att det förväntas av alla att du ska ta hand om din pappa, mamma, morfar, farfar, de ska bo i samma hem som dig.
Det var Ashkan som ville ha lite prosecco.
Ja. De ska bo hos dig tills de dör i princip. Och det försvårar dig, för du vet om båda jobbar eller en jobbar. Mm. En måste hela tiden ta hand om mamman eller pappan eller farmor. Hela ditt liv, eller större delen av ditt liv.
Alltså, det där, du beskriver en mardröm. Alltså, det där är ju, det är ju sista jag skulle vilja. Men jag säger ändå att så här, det finns... någonting mer tilltalande i det förhållningssättet, att man har en kultur som säger så här, vi ska ta hand om de äldre.
Ja.
Och en kultur som är mer att man bara lastar över dem på ett hem.
Fast jag skulle ändå påstå att lasta över dem på ett hem är i mångt och mycket bättre, för då har du professionella som faktiskt tar hand om dem och ser efter deras behov.
Fast vänta.
Did you change a little bit on that? Because I think...
Jo, men jag ska komma till en poäng. Det är att du har någon som på heltid faktiskt jobbar med dem. Och
timanställda.
Skitsa.
Som skiter i alla coronarestriktioner. Okay. Som smittar ner hela äldreavdelningen.
Okay, men det är ändå ett jobb. Och du har personer som du vet som har ett larm. De går in, de matar dem. De går på promenader och de jobbar med dem. Sen kan vi bli bättre på att hälsa på dem. Det jag skulle vilja ändå tillägga att som man kan lära sig av Mellanöstern kultur eller asiatiskt, det är att respektera de äldre och lyssna mer på dem. Alltså, så här, det här är visa människor som har varit med om mycket, medan i svensk kultur upplever mycket att ja, men du har passerat 50 så är du...
But quite often they are senile though.
Mustafa har en riktig poäng. För framförallt är det liksom när man har jobbat väldigt länge inom vilket yrke som helst och du är liksom senior, du besitter ju enorma yrkesskickligheter. Men så när över ett år, då är du förbrukad. Det är helt sjukt. Jag fattar inte det.
But okay, there is also another thing. Like, I think, again, the Middle East and Sweden are two extremes, I would say. Like, there is sometimes some people here who can romanticize a little bit the collectivist society. Well, there's like a lot of like horrible things that come from this kind of collectivism. Like people like your family and relatives and so on, they are all the time in your, like, in your shit and like basically don't have a private life. And also sometimes, like, speaking of like older people, sometimes it happens, for example, that if they are living with their son, the son's wife, for example, is a little bit like rude to them or like actually abuses them sometimes and so on. And they can feel very, very vulnerable because they don't have any other choice. And here things are too individualistic, maybe, that is also to the extreme. So something in the middle. We have this cat that is very low in rank, so he's like kind of an outdoors cat, but he's terrorized by all the cats in the neighborhood. And one time, like, my girlfriend went out to get him, and he was chased by another cat and went up a tree. And she climbed the tree to get him because it was really high up. But then she got kind of stuck there. And then there was...
Din flickvän fastnade uppe i träd.
No. And then there was a Swedish guy passing and she was like, excuse me, like, I'm stuck here. Can you help me? He just like, nej. And left her. And he left her.
Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. De har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Paket erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubb Gista Måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.